Hej och välkommen till Sömnlöspodden med mig, Joakim Wilson. Nu är det maj och äntligen är fotbollen i Sverige igång. Jag vet att detta inte är någonting alla som lyssnar på den här podden uppskattar. Men jag har faktiskt en egenupplevd historia som har just med fotboll att göra, som jag tänkte dela med mig av. Jag är från Norrköping ursprungligen. Jag vet inte hur tydligt det är med min dialekt. Men har hört att när jag väl säger Norrköping så blir det tydligt hur som helst. Laget i mitt hjärta är IFK Norrköping förstås. Och till första hemmamatchen 2016 så undrade jag och min bror Jonas vem som skulle göra det första målet. Jonas trodde på Totte Nyman, en riktig lågoddsare. Jag sa dock att det kommer bli den nya isländske backen Fjolusson som kommer nicka in den på hörna under första halvlek. Jonas skrattade då det var lite väl exakt. Det fanns väl inte särskilt stor chans att det skulle hända. Men så hände det. Fjolusson nickade in Norrköpings första mål för säsongen på hörna. Och jag kommer aldrig glömma Jonas blick. Ibland är det bra att gå på intuition och tro på sitt sjätte sinne. Ibland kanske man dock ska undvika det. I berättelsen Brunnen så får du reda på varför. Har du någonsin varit med om en händelse i ditt liv som fått dig att ifrågasätta allt du hört, sett och varit med om i den värld vi lever i? Om du har det, kanske du förstår vad jag har gått igenom. Den senaste helgen besökte jag min kusin Fredrik som bor i en liten by mitt ute i ingenstans. Det är 2 timmars bilresa från staden jag bor i. Tidigare i år gifte han sig med en kvinna från landet och de bosatte sig där ute. Det var en stor överraskning för oss alla som känner Fredrik väl. Han växte upp nära köpcentrum och lägenhetsområden, precis som jag för den delen. Jag måste erkänna att han alltid varit min favoritkusin. Så att jag inte kunde komma till hans bröllop var väldigt tufft för mig. Jag fick inte ledigt från jobbet, men jag sa till Fredrik att jag skulle komma helgen därefter. Fredrik hälsade mig med ett välbekant leende och skämtade om att min tröja började sitta lite tajt, medan jag gjorde mig lustig över hans höga hårfäste. Han visade mig gästsovrummet och det var mer än gott om plats för de 2 nätterna jag skulle spendera där. Jag är ju van vid storstadens compact living och detta var ju lyx. Jag märkte att det fanns några konstiga föremål på en bokhylla i rummet. De verkade handgjorda och påminde mig om de små prydnadssaker du ser i en New Age-butik. När jag frågade Fredrik om det tittade han bara ner i marken och mumlade något om sin fru och sa att middagen var klar. Jag fick snart intrycket att hans fru Victoria gillade att hålla sig för sig själv. Hon serverade middag och sa inte mycket till mig under hela kvällen. Fredrik verkade ge henne utrymmet hon behövde och pressade henne inte att konversera. Men när han var nära henne verkade han vara mindre gladlynt och skämtsam. Människor ändrar sig efter äktenskap, antar jag. Inte för att jag brydde mig. Efter middagen gjorde jag och Fredrik upp en eld i skogen och vi hade med oss några bärs. Vi skämtade och pratade om barndomsminnen. Och han verkade vara som vanligt igen. Jag förväntade mig att han skulle öppna upp sig för mig och berätta lite mer om sin fru och hur livet var i den lilla byn. Men det gjorde han aldrig. Allt han ville prata om var våra gamla äventyr tillsammans. Det var som att han inte hade något att berätta om de senaste månaderna. Men något stod bara inte rätt till. Varje timma reste sig Fredrik, gick in i huset och kom sedan tillbaka. Han hade ju druckit en hel del öl och jag antog att han behövde kissa. Men till slut blev jag nyfiken och gick upp till huset och kikade in genom fönstret. Fredrik och Victoria satt vid middagsbordet som nu hade rensats. Allt som fanns där var ett tänt ljus. Rummet var nedsläckt. De höll hand och muttrade något. Jag fick intrycket av att det var någon form av bön eller ritual. Fredrik verkade följa med i vad Victoria gjorde. Jag vet inte om de såg mig titta in eller inte. Fredrik kom tillbaka till elden och berättade ingenting om vad som just hade hänt. När jag försiktigt antydde det gav han mig en tom blick och låtsades som att han inte förstod alls vad jag pratade om. Under helgen märkte jag att flera saker inte stod riktigt rätt till. Det fanns olika regler och ritualer som jag insåg att de följde. Men för det mesta lämnade de mig ensam. De bad mig att inte lämna huset efter midnatt. Och om vi åt ute var det viktigt att aldrig lämna mat vid eldplatsen. Och vi städade noggrant efteråt. Jag hörde dem säga någonting om att ta med mig ut till en brunn. Men eftersom jag inte såg en på deras egendom frågade jag aldrig om det. I slutet av helgen var jag trött på Victorias silent treatment och av att Fredrik inte ville berätta vad som egentligen hände. Det var lång helg och jag hade tänkt att stanna en natt till. Men jag bestämde mig för att jag hade fått nog, trots Victorias protester. Så jag till dem att jag var tvungen att lämna dem den kvällen. Hon hade plötsligt förvandlats till en ivrig värld och nästan pressat mig att stanna ytterligare en natt. Tills jag ljög för henne och berättade att mitt arbete ville att jag skulle komma in tidigt nästa morgon. Jag kan inte säga att jag direkt var olycklig när jag äntligen åkte på söndag kväll och vinkade hej då till dem i min backspegel. På vägen tillbaka var det ganska mörkt och jag önskade att jag hade åkt något tidigare. Jag var på en grusväg med tätt skogslandskap runt om mig. Då och då körde jag förbi en enslig liten stuga. Det var nästan fredligt på något sätt. Jag såg något till vänster om vägen. Först trodde jag att det var ett litet skjul. Men när jag kom närmare såg jag att det var en brunn. Jag bromsade sakta in och parkerade sedan vid sidan av grusvägen på en liten gräsplätt. Var det den brunnen de hade nämnt? Det kändes osannolikt. Jag var ju redan 20 eller 30 minuter från huset. Varför skulle de komma hit ut? Jag såg en liten smutsig skylt bredvid brunnen. Det fanns tillräckligt med ljus för att se ordet privat i stora versaler. Jag lämnade min bil och gick förbi skylten. Ja, inte för att jag är någon bråkmakare, utan på grund av viskningar om en brunn som jag hade hört under helgen. Och nu var jag här. Jag tänkte att jag skulle ta en titt och kanske se hur djupt det är. Se om det faktiskt fanns något vatten där nere. Det var en stenbrunn. Bredare än jag är lång. Det hade ett förfallet tak över sig som skramlade tyst i den blåsiga natten. Det fanns några andra föremål spridda runt brunnen som såg ut som verktyg. Jag gick fram till brunnen och tittade ner. Ingenting. Det var helt kolsvart. Jag kunde omöjligen säga hur djupt det var. Jag letade efter en sten, hittade den och kastade ner den. Och lät den falla till botten. Det tog minst 2 eller 3 sekunder innan jag hörde ett ekande duns längst ner i brunnen. Det fanns inget vatten där. Plötsligt fick jag en krypande känsla av att jag inte var ensam. Jag undrar om mina ögon hade anpassat sig till månskenet. För jag såg mer av området runt om brunnen. Det fanns smutsiga, stora hinkar som jag inte hade märkt tidigare. Det var också en överväldigande stank som kom upp från brunnens djup. Och till min förvåning fanns det till och med små trappsteg inskurna inuti brunnväggen. Nästan som en provisorisk stege som ledde ner. Jag fick en plötslig impuls att klättra ner. Jag vet inte hur mycket tid som gått. Men med varje minut kände jag mer och mer att jag behövde klättra ner. Men jag motstod uppmaningen. Det var då jag hörde min kusins röst derifrån brunnen.
Hej,
ropade en skakig röst.
Är någon där uppe?
Jag svarade inte, och ändå var det utan tvekan hans röst.
Men snälla, hjälp! Jag har varit här så länge, i flera månader.
Jag kommer aldrig glömma desperationen, smärtan, i den rösten som jag hörde den dagen. Fredriks röst avbröts plötsligt, och en sekund var det fullständig tystnad. Och jag hörde efter det var ett dövande skrik av ren skräck. Skriket ekade över trädtopparna och bleknade sedan ut. Jag hade inte flyttat mig en centimeter. Jag fortsatte att lyssna. Jag kunde svära att jag hörde något annat nu. Och det blev högre. Det lät som om någon kröp upp ur brunnen i hastig takt. Jag kommer inte ihåg alla detaljer om vad som hände härnäst. Jag minns att jag rusade bort mot bilen och drog igen dörren. Det var då den saken kröp upp ur brunnen. Det var insvept i ett slags stort lakan. Så det var svårt att få en bra titt. Den här saken var lång och konstigt proportionerad. Det rörde sig på ett oroväckande sätt. Nästan som om det hade leder och lämmar där det inte skulle finnas några. Det vände huvudet mot bilen. Rakt mot mig. Under lakanet kunde jag se Fredriks förvridna ansikte. Hans ögon stirrade mot mina. Och han skrek igen. Jag körde iväg. Det tog flera minuter. Innan skriken helt avtog. Minuter blev till timmar. Och jag hade aldrig varit mer lättad över att se stadens ljus. När jag kom hem stannade jag i bilen i några minuter. Mitt huvud snurrade och jag kände mig fullständigt utmattad. Sedan märkte jag att jag hade fått ett sms från Fredrik. Det stod: "Vad i helvete har du gjort?" Pratat lite om det här ämnet tidigare. Och många creepypastas handlar om just detta. Men att tro att man har någon i sin villa eller lägenhet är en så obehaglig känsla. Tänk dig att någon knackar på hos dig och berättar att så är fallet. Vad skulle du göra? Nu tar vi och lyssnar på Inkräktaren. Kvinnan vid dörren sa att hennes man var inne i mitt hem. Hon var upprörd och drog sina fingrar genom sitt otvättade hår.
"Du har fel adress. Det är bara jag,"
sa jag och ljög sedan.
"Och min pojkvän är här."
"Snälla, lyssna på mig,"
sa hon bestämt och la en hand på dörrkarmen och lutade sig in mot mig. Jag sa att jag tyvärr inte kunde hjälpa henne. Sa igen att hon hade fel adress och stängde dörren. Men jag kunde fortfarande höra henne.
"Jag vet inte vad han kommer göra. Släpp in mig. Låt mig hitta honom. Han står still,"
sa hon med sin dämpade röst. Samtidigt som hennes handflata trummade på dörren. Jag frös till i entrén och väntade flera minuter efter att det lät som om hon hade lämnat. Kanske hade hon örat pressat mot dörren fortfarande. Jag tänkte först inte mycket mer på hennes man. Det var någonting med henne. Hur hon försökte prata så lugnt. Även om det var uppenbart att hennes kroppsspråk var fyllt av panik. Men jag började ändå leta runt i min lägenhet efter något att försvara mig med. Utifall att... Jag tog en eldgaffel som låg på golvet nära eldstaden. Ingen var i vardagsrummet med fönster med utsikt mot gatan. Jag hade varit hemma hela dagen, så det var omöjligt för någon att ha brutit sig in på det sättet. I köket var det också tomt. Jag tittade så att köksfönstret var stängt. Och det var det. I mina tankar såg jag en blek hand sträcka sig mot min axel och jag flämtade till. Men det var bara min fantasi och adrenalinet som spökade. När jag lämnade köket och gick förbi ytterdörren igen såg jag att kvinnan hade skjutit in en papperslapp i min dörr. När jag tittade närmare såg jag att det var ett sönderrivet kuvert med orden: "Snälla, lyssna på mig." Sedan hörde jag hennes viskningar i dörrspringan. "Min man är inte som han brukade vara." Första gången det hände såg jag honom stå vid hörnet av våra franska dörrar. I tomrummet där skrivbordet mötte skrivaren. Han måste ha varit där hela morgonen. Han stod bara där. Liten solros. Jag stötte till skrivbordet med min fot. Och när jag plötsligt tittade upp var han borta. Andra gången stod han bakom ett glasfönster i vår entré. Klämt mellan en ruta och väggen precis vid ytterdörren. Jag knäböjde fortfarande och knäna började bli ömma. "Är du kvar?" frågade hon. Jag svarade inte. Han har blivit väldigt mager och är nästan likblek då han vägrar gå ut i solen. Men fortsätter smörja in sig med högsta solskyddsfaktorn. Han kan undertrycka sin närvaro och ta bort din initiativa känsla av att en annan person är i närheten. Han vet exakt var dina ögon befinner sig och utrymmena de glider över. "Försvinn härifrån!" skrek jag och vände mig hastigt från ytterdörren. Det tog ett tag att lugna ner mig. Jag bryggde te, satte på tvn på lite för hög volym och tände alla lampor i huset. Jag uppmärksammade inte tv-programmet, men mumlade för mig själv att kvinnan vid dörren måste ha en psykisk sjukdom och en förföljelsemani. Och hon ville bara dra med mig i sin illusion. Jag såg ut genom fönstret och tittade in i parken tvärs över gatan från mitt hus. En trevlig plats med ett lusthus, några gungor och en staty av en man som jag faktiskt inte har en aning om vem det är. Och de väldiga träden som faktiskt började se lite skrämmande ut. Jag letade efter kvinnan utanför och visste inte riktigt vad jag förväntade mig. Två röda ögon kanske. Jag såg henne inte och öppnade persiennerna helt. Några studenter från universitetet spelade volleyboll nere i parken. Men annars var det tomt. Sedan möttes jag av det blå ljuset från en e-cig. Det var kvinnan som satt i en skuggig strandstol med benen avslappnades framför sig. Jag kunde knappt se hennes ansikte. Men det såg ut som hon stirrade in i mitt fönster. Jag blev irriterad. Funderade på om jag skulle gå ut och konfrontera henne. Men när jag vände mig om såg jag hennes man. Jag skrek inte. Jag hade andan i halsen. Genom köksdörren över rummet såg jag min diskmaskin och honom stå bredvid den. Med ett ben mot kylen. Han stod inte rakt, utan böjde sig framåt i rät vinkel. Ryggen var i linje med bänkskivan i marmor. Den ena armen hölls fäst mot låret, den andra nedåt. Sedan handleden uppåt, med fingrarna ut i udda vinklar. Hans ansikte var riktat framåt, i linje med kroppen. Hans ögon riktade mot mig, men han såg samtidigt inte riktigt närvarande ut. Hans läppar glittrande röda. Han rörde sig inte eller reagerade och visade inga tecken på att han hade blivit upptäckt. Men jag förväntade mig fortfarande att han skulle titta bort någon gång eller byta fokus. Jag kunde inte röra mig eller titta bort förrän de hade gjort det. Jag ville få fram en reaktion, så jag började klappa och vifta med händerna. Men ingenting.
Hallå,
sa jag.
Vad du än gör här, måste du gå.
Han reagerade inte. Och det var inte som att han ignorerade mig. Det fanns inget liv i blicken. Och jag kunde inte höra andetag. Han var så stilla att det såg ut som världen hade frusit. Jag ringde naturligtvis 112. Operatören uppmanade mig att gå ut ur huset så snabbt som möjligt. Jag stannade på linjen med operatören, men det fanns inte så mycket mer att säga. Min enda väg ut var förbi honom, i ett trångt utrymme. Jag blev illamående. Jag övervägde att kasta något på honom, eller attackera honom. Operatören sa att polis var på väg. Jag var så nervös att jag tappade telefonen på golvet. Jag hade ständig ögonkontakt med mannen, som inte ens reagerade när telefonen föll till golvet. Kanske skulle jag kunna krypa förbi utan att röra vid honom, och förhoppningsvis skulle han förbli fryst. Eller skulle han ta tag i mig när jag kom nära? Jag hade inget val. Vid tröskeln mellan lövträ och kakel tittade jag ner på mina händer på golvet. Och när jag tittade upp var han borta. Och plötsligt kunde jag se honom igen, framför mig. Han hade inte rört sig. Mina ögon hade släppt honom för en knapp sekund. Och plötsligt var han på samma plats igen. Mellan diskmaskinen och kylen. Jag gjorde ett försök och började krypa förbi honom. Han bar en khaki t-shirt som inte matchade träskåpet. Eller står ut från det vita kylskåpet på ryggen. Hans mörka byxor matchade inte heller diskmaskinens borstade krom. Jag ansträngde mig för att hålla ett öga på honom, över mina axlar, medan jag kröp förbi tills jag inte längre kunde röra mig långsamt. Jag klättrade på hans fötter, hoppade upp i stående ställning och började springa mot ytterdörren. Efter att ha kämpat med låset lyckades jag äntligen lämna huset och såg mig inte om förrän jag hade runt 50 meter bakom mig. Polisen kom, sökte igenom min lägenhet och hittade ingen. Jag försökte förklara att han fortfarande kunde vara där, att de bara inte sett honom, men de skulle inte komma tillbaka. De skulle inte söka igenom parken heller. Jag blundade ett ögonblick för att försöka få klarhet i allt. Och när jag öppnade ögonen så kunde jag nu se dem överallt. Människor i märkliga positioner. Dolda för alla. På gatorna. Vid lyktstolparna. Uppe på taken. Och ända sedan den händelsen kan jag inte sluta se dessa människor. De står där, orörliga, och stirrar på mig med döda blickar, vart jag än går. För att du lyssnat på veckans avsnitt. Jag vill verkligen höra mer om vilka berättelser ni vill få in här till podden. Och jag hade tänkt att ta mig an fenomenet Getmannen till nästa vecka. Om ni har en favoritberättelse kring detta ämne, så är det bara att kontakta mig på somlospodden@gmail.com. Somlospodden är inspelad, berättad och redigerad av mig, Joakim Wilson. Tack till Perno Kunstdekol för att jag fått spela in avsnittet här. Och tack förstås för att du har lyssnat. Och välkommen åter.